svagare än jag med Ida Lova här i eftermiddag i P3. Och klockan är 4, det betyder att Agnes Kån från P3 Nyheter ska ge oss senaste nytt. Varsågod Agnes.
Tack Magge. Ryssland och Ukraina möttes idag i Istanbul i Turkiet för fredssamtal. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att länderna planerar en ny fångutväxling. Men han ger inga detaljer kring hur många som kommer släppas från respektive sida. Och åtminstone ett tiotal personer har dödats i nya israeliska anfall i Gazaremsan enligt uppgifter från det palestinska området. Och många befaras ha blivit begravda i rasmassor. Minst 14 personer, de flesta av dem kvinnor och barn, ska ha dödats i ett anfall mot ett bostadshus i Jabalia, uppger palestinska källor. Och två sjukhus som tagit emot kropparna bekräftar dödssiffran, rapporterar internationella medier. Ett totalstopp för internationella adoptioner. Ja, det föreslår regeringens utredare. Mikael Källeros Endrell adopterades från Colombia och fick senare i livet veta att det inte gått rätt till. Och han är positiv till ett totalförbud, säger han till P4 Stockholm.
Man kan inte fortsätta att adoptera barn på det här sättet. Och framförallt inte från diktaturer och från länder som Colombia som är oerhört korrupt.
När Mikael var i 40-årsåldern började han söka sina rötter, och när han träffade sin biologiska mamma berättade hon att han försvunnit från BB.
Man blev ju väldigt, väldigt ledsen. Ledsen och förbannad över att varför har ingen kunnat berätta det här för mig under mina gångna 40 år.
Enligt regeringens utredare Anna Singer har det förekommit allt från barnhandel till odokumenterade samtycken från barns vårdnadshavare. Och hon menar att det inte går att garantera att det inte förekommer fusk och felaktigheter i de länder Sverige samarbetar med. Singer vill se en offentlig ursäkt från svenska staten, resebidrag till födelselandet och att ett nationellt resurscentrum inrättas. Det var P3 Nyheter klockan 4, tillbaka till Hanna och Magge.
Tack så mycket Agnes.
Vi är P3. Här och nu. Live.
Team, agera. Team, agera. Du är emot, Hanna. Du är väldigt, liksom...
Nej, men du har säkert rätt. Nej. Alltså, jag menar, du har säkert rätt. Jag bara säger att jag inte ska nog agera. Jag ska ju liksom försöka dra ner agerandet överlag i mitt liv.
Jag vet inte om det här är... Ahmet, är det du själv som har skrivit det här budskapet eller är det DM? Ditt DM då, jag trodde det var Ahmet som hade ett budskap till oss.
Vad var det?
En person har skrivit det här till oss då på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Team agera! Kan alla bara sluta spela hela tiden? Mm. Sluta med töntiga, låt det få gå 5 dagar innan du svarar och så vidare. Var ärlig för fasen, vill du något, säg det då.
Jo, men det problemet är att ingen vill.
Fan, det är den detaljen.
Vi ska snart prata med Emelie Rosenqvist om varför den moderna mannen inte finns i litteraturen. Jätteintressant tycker jag. A place in the city, a chair and a bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, or oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you and all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight, but baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Friends, I stare at their painted faces. They talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat. When in the blue light down, baby, so bright, I face reality. I try to
let whatever has to pass through me pass through. But this is staying a while. I know it might not let me go. Empty and bay in the back garden, blow pupils up. We kiss for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hairs, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that?
What was that med Lord här i eftermiddag i Petri? Och någonting har hänt med den manliga heterosexuella författaren som ofta betraktades som ett litterärt geni. I takt med att branschen och läsarna förändras så har den straighta mannen tappat sitt övertag i fiktionen. Så vad hände egentligen med mannen i populärkulturell litteratur? Är han på väg bort eller bara på väg att bli någonting annat? Här för att svara på alla våra frågor här är Emily Rosenqvist!
Hej! Från Petri Klassiken. Hej Emily.
Hej.
Du, det här tycker jag är jätteintressant. Mm. Förr i tiden fick kvinnor inte skriva böcker nästan.
Nej.
Skrev under pseudonym och så vidare.
Mm.
Och nu är det både fler kvinnliga författare och fler kvinnliga läsare.
Mm.
På vilket sätt kan vi då se att mannen trillar ur litteraturen?
Ja, alltså kulturmannen har blivit ocool kanske, jag vet inte. Men alltså de här stora intellektuella, stora manliga genierna är ju kanske inte liksom lika trendiga längre.
Nej.
Det är väl en del. Men alltså, män överlag läser ju mindre böcker, ska man också säga, och skriver och publicerar färre böcker.
Mm.
Och det finns ju liksom flera studier då som försöker spekulera i vad det här beror på. En del är ju då att män kanske då känner att att man läser mindre för att de inte känner sig speglade ordentligt.
Mm, mm.
Och det kan ju då ha att göra med att kvinnor då har fått ta större plats i liksom författar världen. Alltså att tidigare så har ju hela litteraturen dominerats av män, och nu sen liksom ett x antal år så har kvinnor fått komma in och med sitt perspektiv och sina berättelser.
Mm.
Och det gör ju också att fler kvinnor kanske då känner sig att men här finns det berättelser som jag är intresserad av. Plus att så här, stora delar av förlagsbranschen domineras också av kvinnor.
Mm-hmm.
Så det finns ju också ett slags sug efter att vi ska ha de här andra perspektiven. Vi ska inte ha den här manliga blicken, vi ska ha den kvinnliga blicken, vi ska ha det kvinnliga perspektivet.
Mm.
Och då kanske det också, eller det finns ju då en, att man spekulerar i, så här, begränsar man då också utbudet på ett annat sätt.
Mm. Men det här tycker jag är så intressant. Alltså, på ett sätt kan man ju förstå, med tanke på hur det har sett ut för kvinnor och liksom, jag bara tänker på så Virginia Woolf, att hon, alltså, ett eget rum, att man inte ens liksom har någonstans. Man har inte tiden för man tar hand om hem och barn, och man har inte ens liksom en plats att skriva på. Och sen plötsligt har de fått det, och då är det klart att det finns ett uppdämt behov av kvinnliga erfarenheter. Men det har ju också varit att så här, mäns erfarenheter och i litteraturen har ju på lite så blivit uta på det här. Gud vad trött. Det här har jag hört det har jag läst 1000 böcker om.
Nej, men jag tror att det
att
är precis
liksom har funnits
det.
Något behov av att läsa ännu en beskrivning av en man om en man liksom,
nej, men då,
som gör manliga grejer.
Precis, och det finns då flera så här manliga författare som har pratat om det i intervjuer, att så här, men hur intressant är jag då för en
Vilka förläggare. Vilka är det som säger det då?
Nej, men i en artikel i The Guardian så var det en intervju med till exempel en författare som Sam Bayer, som han då beskriver, han är ju då en författare som har fått ge ut böcker, och han sa att så här, ja, liksom, det är klart att man kan se på det som att vi är inte kanske lika intressanta, men man kan ju också se det som att det är spännande, mer spännande nu. Det är mycket mer spännande nu i ett litterärt landskap där fler perspektiv får ta plats. Och det kanske också bara handlar om ett skifte som är så här, förut så var den manliga blicken på något sätt det normala. Mm. Och nu kanske det normala, just nu kanske det är mer jämställt. Och just då får man lite panik för att den manliga blicken inte är det normala. Så, men det finns ju olika sätt att se på det. Sen finns det ju författare som säger så här, nej, men jag vågar inte ens publicera en bok som handlar om att jag har sexuella fantasier. Nej. För att det är problematiskt.
Ja, det man cancelled. Ja, hade Lolita kunnat komma ut idag?
Det är frågan. Ja, kanske inte. Men, om den hade varit skriven av en kvinna kanske. Ja.
Men jag är nyfiken då på lite så här hönan och ägget då, för med tanke på att kvinnor då är de som läser dem, alltså köper böcker i större utsträckning, ganska mycket större utsträckning. Är det därför då, alltså handlar det om att marknaden har anpassat sig efter vilka det är som faktiskt vill lägga pengar på
jo,
böcker?
Jo, men så tror jag absolut att det är, att det finns ett slags det blir som en slags självuppfyllande profetia, så att säga. Ja, Sally Rooney skrev den här Normala människor, och så bara, åh, blev det värsta hypen. Och då uttrycker sig då en förläggare i den här artikeln i Vox eller var det The Guardian, som säger så här, ja, men då blir det som en slags Sally Rooney-hål som vi ska fylla med författare som producerar typ den här typen av berättelser, alltså känslodrivna med kvinnligt perspektiv, relationer, och då är det ju klart att det riskerar ju att bli liksom att man blir populistisk på något sätt. Att man skriver en typ av text som man vet kommer köpas för att de som köper är mest kvinnor, och då vill de läsa om sig själva. Mm. Och då menade någon av de här intervjuade som jag läste, han ville alltså vara anonym för att han tyckte att det här var så problematiskt. Att så här, jag måste skriva något som är så otroligt exceptionellt för att, som då vit heteroman, då måste jag skriva något som är liksom unheard of för att få bli publicerad. Och stora förskott idag till exempel ges väldigt sällan till debuterande vita manliga författare.
Mycket intressant. Vi ska fortsätta prata om det här med Emily Rosenqvist från P3 Klassikern alldeles strax.
Out.
Love Me Land med Sara Larsson här i eftermiddag i P3. Vi sitter och pratar med Emily Rosenqvist från P3 Klassiken, om män inom litteraturen. Nättidningen Vox rapporterar att det har blivit svårare för manliga författare att skriva om vissa ämnen utan att få kritik. Mm. Upplever du att det stämmer? Vi var inne på det lite grann.
Ja, nej, men det var en artikel jag läste om det här, så var det då en författare som beskrev det som att ja, nu, det blir liksom att man kanske anpassar sig då för dels en kvinnlig förläggare som ska läsa ens verk, men också en potentiell kvinnlig författare. Det vill säga, jag måste också tänka på mitt eget renommé. Jag måste vara en good guy. Jag måste tänka på vad skriver jag om? Hur porträtterar jag kvinnor? Kan jag skriva om till exempel att en man som har ett sexuellt förhållande med en kvinna där han dominerar henne? Nej, kanske är lite svårt sånt. Mm. Alltså att folk börjar självcensurera sig kanske också i sitt skrivande, och även att man är på sin vakt.
Men om det är så är det är ju livsfarligt för litteraturen som konstform ju. Om man liksom tror att man inte kan ta upp vissa ämnen, för då blir man typ cancelad. Alltså ja. Det är ju helt jävla galet.
Precis, men då finns det andra som menar att så här, ja, fast just det där motståndet gör kanske bara att man måste vässa sin penna ännu mer.
Exakt.
Man måste vara lite smartare. Ja. Liksom. Och det kanske,
man kanske måste vara bättre.
Man måste vara lite bättre.
Och sen så undrar jag så här, om man är en författare som liksom... vill man läsa en författare som anpassar sin bok till...
Nej, det vill man.
Alltså man vill ju läsa en bok av någon som
känns ärlig.
Som är ärlig och som inte liksom gör några kompromisser. Alltså så är det ju med allt liksom. Med musik och film och allting. Man vill ju inte ha någon som bara, nu ska vi se, lägger liksom, tar upp ett finger nu, liksom, i luften och kollar vad som är.
Däremot är det ju väldigt inne just nu med män som dominerar kvinnor sexuellt. Alltså i romance.
Men är inte det kvinnliga författare
som skriver? Jo, men det hade ju varit, då hade ju det nya fräscha varit att en man skriver det.
Alltså visst. Eller en kvinnas perspektiv då.
Ja, exakt. Jag tycker det är kul att vi är tre kvinnor som sitter och pratar om män i litteraturen, och att det är så synd om dem att de inte får plats.
Men jag... Det är också ett fenomen i sig. Det här kommer, då måste vi ta upp det och prata om stackars mannen.
Ja, men alltså, det är typ synd om dem. De läser ju inte.
Nej, men alltså, jag läste en bok i helgen av Evin Kjettin som handlar om gäng... Alltså gängkulturen i Stockholms förorterna. Och då är det liksom, då har de pratat med en kille som sitter i fängelse, och där har de såna bok, det går ju runt med en sån bokvagn. Mm. Och de böckerna som går bäst på svenska fängelser är ju Jens Lapidus böcker om den här liksom kulturen som de kommer ifrån. Ah. Apropå det här, och det är också så här, det är killar som kanske har haft, de kanske liksom haft ADHD som inte har blivit diagnostiserade, de kanske inte har varit så jävla bra i skolan, och nu sitter de inne och har tid att läsa och liksom hittar en jättestor stolthet i det, att så här, jag kan också läsa en bok.
Ja.
Men om det bara är Jens Lapidus som skriver om deras värld
liksom, men det blir lite svårt, men jag,
då
jag
kanske det är också... svårt att liksom hålla igång den läs det som de är inne på, alltså.
Ja,
bara...
men å andra sidan så tänker jag så här, ja, nu var det för sig så här, jag var inne på Akademibokhandelns och såg deras topplista, och då var 3 av 15 författare män. Så det kan ju verka som att det är bara kvinnor som skriver böcker. Men sen är det ju inte riktigt så. Men det är ju fortfarande män som skriver. Men man ser ju så här att män kanske skriver då mer inom crime, non-fiction.
Så facklitteratur om alltså, självhjälp typ.
Ja, alltså. Och typ liksom... Ja, men så här, vad heter det, deckare. Alltså så här, en viss typ av miljö, medans det här finlitteraturen är liksom inte riktigt... det är inte givet att det är en manlig domän lika självklart. Nej. Kanske.
Men är det inte... Det, alltså när typ bokbussar och så börjar anpassa sig till vad som går bäst, alltså det är deckare och barnböcker som kanske går bäst. Och då är det ju jättemycket litteratur som trillar bort. Alltså hela bokbranschen känns som att den är... alltså att den är i fara typ. För att, nej men för att man är så, ja men dels är det jättemycket ljudböcker, mm. vissa böcker, jag lyssnar ju jättemycket på böcker, mm. jag älskar ju ljudböcker. Mm. Men det finns ju vissa som man inte, som inte liksom lämpar sig för det här formatet.
Nej.
Men jag vill ju inte att branschen eller biblioteken eller författarna ska börja anpassa sig till mig.
Nej, men, så, men jag tänker att det finns väl alltid någon typ eller av anpassning i vissa led i, inför att en bok blir publicerad.
Ja. Alltså, det kanske är en naturlig anpassning ja. Också. Om man tänker på om männen nu har trillat bort mm. eller liksom så försvunnit på något sätt, är det någon form av naturlig övergång, alltså för att kompensera för hur det har sett ut tidigare kanske?
Ja men precis, och det, så finns det ju också ett sätt att se det här, är ju så här, ja men mannen har dominerat litteraturen i liksom århundraden mm. Mm. och nu sen 2020 kan man då se någon slags skifte att 50% skrivs av kvinnor mm. och, så, och nu är det kanske lite mer. Att mm. det kanske på det långa hela kanske man inte behöver gripas av panik.
Nej, det var ju inte som att män satt och diskuterade vart är kvinnorna i litteraturen
exakt.
För 50 år sedan.
Nej, nej men så att jag vet inte. Jag tror att det finns en... Det är klart att man kan måla fan på väggen och säga att så här, det blir väldigt tråkigt om det bara är kvinnor som läser och kvinnor som mm. skriver och kvinnor som ger ut böcker där, mm. och det som faran
det blir
som
ju inte tråkigt, det blir bara tråkigt för män då om de inte bryr sig om alltså,
ja fast kvinnor. Det blir ju också att det finns ju också en teori om att om romanen bara blir för kvinnor och mm. görs av kvinnor så blir också hela statusen för romanen
hotad.
Ja. För ja, att det blir någon kvinnogöra mm. typ som att
du, det här var jätteintressant. Jag hade kunnat prata med dig hur länge som helst. Det kom ett nytt avsnitt av Petri Klassiker igår. Vad handlade det om?
Det handlade om Boccaccios, Giovanni Boccaccios Decamerone. Som är alltså skrivet 1348.
Inte ett ord hon sa.
Alltså det är skrivet av italienaren Giovanni Boccaccio.
Aha.
1348.
Aha. Vem fan har du fått tag och ska prata om den boken? Vem har du fått tag i?
Amanda Romare.
Ah, vad kul.
Ja. Ah. Nej men det är alltså ett gäng noveller ah. som handlar om ett gäng ungdomar som flyr pesten i Florens.
Oh, say no more. Say
och
no
det är bara
more.
Det enda de kan göra är att de sitter på olika gods och berättar historier för varandra, framförallt snuskis.
Jag har bara en fråga. Mm. Finns det som ljudbok? Skoja.
Jag vet inte. Jag tror inte
ni
det.
Hittar Petri Klassikern med Amanda Romare och Emily Rosenqvist på SR Play bland annat.
Ja, tack Emily för att du kom till eftermiddag.
Tack för att jag fick vara med. Tack. She said take your time, what's the rush? I said baby I'm a dog, I'm a mutt. She said take your time, what's the rush? I said baby I'm a dog. Trouble trusting, but I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. Said I'll be vulnerable above, so you can break my heart if you want to. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time. I'm a dog, I'm a man.
Matt med Leon Thomas här i eftermiddag i P3.
P3.
Bädda in dig, kolla på en sorglig film. Träffa vänner, gå ut och drick en drink. Låt mascaran rinna ner på din kin. Tillåt dig att känna vad än du vill. Våga skratta även om det känns svårt. Våga sjunga med er gamla låt. Gå på dejt med någon du tycker om. Det kommer ta ett tag men du kommer. Hitta någon, du hittar någon. Hitta någon, du hittar någon. Hitta någon, du hittar någon. Så småningom så hittar du någon. Ja. Räcker ner mig, kollar på en serie till. Träffar vänner, går ut och tar en drink. Det gör ont så det är klart att jag tar en till. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Våga skratta, vad ska jag skratta? Tror jag dör om jag hör våran gamla låt. Gå på dejt med någon jag tycker om. Det kommer ta ett tag. Jag har aldrig någonsin hittat någon. Som jag vet aldrig har hittat någon. Gör att jag lyckas titta bort istället för att se mig om. Jag har aldrig någonsin hittat någon. Som jag vet aldrig har hittat någon. Jag har alltid lyckats titta bort istället för att se mig om. Hitta någon, du hittar någon. Hitta någon, du hittar någon. Hitta någon, du hittar någon. Så småningom så hittar du någon. Hitta någon, du hittar någon. Hitta någon, du hittar någon.
Va? Det lät som din låt. Hitta någon, jag hittar någon.
Team,
hitta
agera.
Någon.
Team, team, agera. Team. Agera. Det är en person som har skrivit till oss. Hanna har skrivit så här. Jag håller med Hanna. No more rejections. Daniel.
Min broder.
Ja.
Ja, men jag tycker så här. Det är liksom, man pratar så himla mycket om... ja, men, när man pratar om kärlek, det finns liksom ett särskilt språk som man använder. Du måste våga och ingen minns själv. En fegis. Du duger som du
team.
Är och så vidare.
Agera.
Ja. Men det finns också ett annat språk som ingen använder men som är också lika sant. Och det är så här, hur mycket förutmjukelse klarar en person?
Ganska mycket tror jag ändå. Alltså jag är ju ett vittne.
Absolut. Ja, nej, men jag med. Men
pissad på har jag blivit. Inte i bokstavligt talat, men alltså, du fattar vad jag menar.
Alltså, jag har ju blivit bokstavligt.
Va?
Mm. En gång i duschen. Ja, det var
alltså men golden liksom, shower eller mot din vilja?
Nej, bara mot min vilja. Jag har ju inga problem med det. Jag kissade ju en skog senast igår. Ja. Så att jag har ju inga problem med
det. Om
det
är någon man ska råka pissa på är
visst,
det ju.
Men det är liksom det är själva handlingen som man är så vad fan, vinkla bort den där jäveln.
Ja, man ska inte heller pissa
du
i duschen.
Du står också precis. Varför inte det?
Nej, men Hanna. Det varför får inte? Man absolut
varför
inte göra.
Varför inte
för
det?
Piss ska ner i toban, inte i duschavloppet.
Vet du vad piss är?
Vad?
Ja, men antibakteriellt.
Okej.
Okay. Ja, har du fotsvamp till exempel? Jättebra att kissa i duschen. Nej, men vissa har det.
Har du sett mina fötter?
Nej.
Alltså, de är något av det vackraste. Alltså,
jag
är lite stel, jag kan inte lyfta.
Ja, men det är urin till många. Okej, vad? Det var inte jag det det handlade om.
Jag vet vad du använder ditt urin till, för jag har faktiskt hört.
Gödning.
Ja, du har bett folk pissa i rabatterna.
Ja, visst.
Men jag tycker
det här språket är lika viktigt att lära sig. Någonstans måste du också dra en gräns för liksom, ja, hur mycket skit man kan ta. Du har en stolthet. Tumma inte på den.
Jag har ingen stolthet, men däremot så är jag nyfiken på det här då. Vi är typ lika gamla.
Jag är 5 år äldre.
Okej, vi är i samma låda liksom.
Ja, okej.
Är vi väl?
Samma låda.
Eller?
Av obrukbara. Av infertila skedar, ja absolut.
Så jag är nyfiken på, alltså den här tanken, alltså som du är inne på.
Vilken tanke.
Alltså är det så att vi har blivit krossade, alltså vi har blivit förödmjukade och fått våra hjärtan krossade för många gånger, så att vi så, så här, vi är bortom räddning. För jag, när du sa det där så började jag tänka så här, det är typ, jag känner lite igen det där, att jag är inte jätteintresserad av kärlek längre.
Är du inte? Nej. Men jag vet
jag
inte.
Jag orkar inte, det känns så jobbigt.
Ja, men, jag, men så här.
Jag, så jobbigt.
För mig, är det, liksom ingen...
Äckligt känns det.
Ja. För mig är det inte så svårt att avstå. För mig är det inte så svårt att säga så här. Ja, jag kommer inte...
Jag deltar inte.
Nej. För att jag har liksom ingen egen sexdrift. Alltså jag går, nej, jag går inte omkring och är kåt. Så för mig är det liksom inget...
Har det alltid varit så eller är det...
Nej, jag minns inte riktigt. Men jag, jag har ju det om jag är kär i någon.
Jag såg ett klipp på dig och Markoolio häromdagen. På Petris Insta. Där, där såg jag en kåt kvinna och en kåt man.
Ja.
Två kåta man
kåt
faktiskt.
Kåt och kåt. Men... Nej, men jag har inte det. Det är inte liksom, jag är inte Kapten Klänning som bara har ett sånt åh gud, kan liksom åka över halva landet för att få trycka ner någon stackars jävla cis-tjej som man har hittat. Fy fan, alltså den där jävla Bro-bo-bo förresten, som jag vill tipsa om, jakten på Kapten Klänning. Jaha. Fan vad han gjorde bort sig alltså. Jävlar, men han är ute igen. Skitsamma.
Det får man säga att han gjorde, jag har, han skämde
det, ut sig. Det som slår mig när jag läser den boken är så här, hur fan orkar han? Jag har, alltså det finns ingenting som skulle få mig att åka någonstans för att liksom...
Men det var väl liksom mycket sex, var det inte liksom
mycket
ren...
Mycket makt, ja, absolut. Jo, jo, men det måste, jo, absolut. Jo, det var det. Men jag menar, jag har ingen sån, inget sån, jag har ingen sån motor.
Men det är också kanske för att du är kvinna, vi tänker inte med pitten liksom. Eller?
Vad är det här då? Är det någon ny låt?
Nej. I don't want to wait in.
Ja, ja, okej, okay, det är den riktiga. Ja, men ibland så, de samplar ju Hej Viltet och Ammet.
Thank you.
Waiting in vain, Bob Marley and the Wailers här i eftermiddag i P3.
Nu har jag din tröja på mig.
Ja, jag ser det.
Det är lite
den
kyligt här.
Den du tror tillhör studion.
Ja. Ja, vi har ju en kilt här som inte ägs av någon.
Någon har ju någon gång alltså köpt den.
Nej, ja, någon
det är
gång.
En studio men det kan ju inte ha ett bankkonto och liksom nej, gå in och klicka hem i en varukorg.
Nej, särskilt inte på SR. Men jag menar, det finns ju folk, det har ju kommit saker till studion som har blivit kvar här. Alltså kilten är det ju ingen som har kommit i till jobbet. Utan det är ju någon som, ja men det är ju någon gäst som har tagit med. Okej, nu ska vi se här. Vänta, vi ska se, han har skrivit i chatten. Vad är det nu då? Vi ska se.
Det var en lågstadieklass och sidderen
ja, till Kodjo som han inte tog med sig när han slutade. Vems tillhör det? Det är Studio 61 kilt.
Jag vet inte, jag tror att det ändå tillhör Kodjo då.
Jo, men han tog ju inte med sig den.
Men den tillhör, han skulle kunna komma in här nu och säga, var är min kilt?
Det ska, ja, det skulle han kunna göra om han heter Margret Atladotter.
Ja, det är en person som skriver Hanna och Margrethe som på spåret. Vart vi är på väg vet ingen, men det är kul längs vägen. Jaha, ja. Du, det är Pride Month. Hallå?
Ja. Fan ska jag göra åt det? Överallt eller i hela världen?
Alltså, så som jag har förstått Pride Month så är det ju då alltså, ett amerikanskt påfund väl. Men det är också...
Varför
alltså,
kollar du mot den enda straighta kill? Nej, nu är jag i och för sig. Nu är jag,
ah, alla, är
alla, alla är straighta. Ja, oh. Inte han. Nej. Okay. Fan, jag har ingen gaydar överhuvudtaget. Det hade jag aldrig kunnat. Är du bi eller?
Säger har... inte folk längre.
Nej, nej. Är du bi? Rakt av stenbög. Vi har tre killar i soffan här nu som... Ni gör någon slags praktik eller vad? Ja, ni ska se hur vi gör.
Nej, de jobbar i Malmö.
Ja, de jobbar i Malmö. Ja, ja.
Det är våra kollegor.
De brukar inte vara här.
Nej. Nej. Det hemska med att de är här är att du vet varför de är här. De ska se hur det, alltså det här programmet görs.
Så ungefär så här. Okej.
Okay. Okay.
Ja, nej, vad
så
säger?
Happy Pride Month.
Grattis
till den enda bogen i studion. Ines vet vi inte läggning på.
Nej, 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 absolut.
Så skulle kunna inräknas.
Men vad, okej, okay, det är ju USA då.
Ja, men det är också, du vet hur det är numera. Alltså, det är, så här, det är på internet också.
På internet, ja.
Mm. Alltså folk firar Pride Month på olika sätt. Ja. Jag har fått några grattis idag faktiskt.
Va?
Ja.
Du vill inte gay?
Nej, men jag är allierad.
Ja, men det vill jag med.
Ja, men om typ. Du inte har fått några grattis så
nej.
Vet jag inte vad jag ska säga. Men i alla fall, har du följt det här dramat med Jojo Siwa, före detta lesbian, som var med i Celebrity Big Brother i UK?
Du, vad tror du? Ser det ut som att jag har följt?
Long story short. Okay. Så du vet att de har ett sånt Celebrity Big Brother i UK- alltså där de slänger in, de brukar blanda lite så C- och B-kändisar i UK, så som, alltså som ingen vet vilka de är, globalt liksom. Mm. Och sen tar de in några sådana stora namn för, för att röra om i grytan typ. Mm. Och Jojo Siwa var en av dem i år. Och även,
en av de stora namnen?
Ja, hon är ju alltså en av världens mest kända människor, Hanna.
Vad med hon?
Nej men nu får du, nej men Hanna. Jojo Siwa.
Jojo Siwa.
Hon var en sån alltså barnstjärna som nu har blivit då så cool, fräck, vuxen, lesbian, artist, gör musik, har en jättecool så dans som hon gör så alltså, Amit visar dans. Skitsamma.
Vänta.
Mickey Rourke vet väl vem det är?
Ja, det vet jag vem det är. Vänta, Jojo Siwa. Okej, okay, då ska vi se här.
Ja.
Aldrig sett. Ingen aning. Vad var hon med då?
Ja, men hon är artist, Hanna.
Jo, men du sa ju att hon var en barnstjärna.
Ja, men hon var med i så Nickelodeon och sånt skit. Fan,
jag
men vet
för i helvetes
inte.
Jävlar! Jag YouTube. Är 45!
YouTube.
Inte fan så att jag kollade på Nickelodeon och hon var med.
Ja. Nej, och det var ju bara några år sedan, så det var kanske mer YouTube då. I alla fall. Det är en superbokning. Tänk dig att du är en så UK line producer för Celebrity Big Brother. Du kommer till jobbet och säger, guys... Jag har bokat den här, Jojo Siwa. Då kommer alla vara så, åh jävlar. Slow clap. Vilken bokning. Och så kommer en lite äldre...
Inte om jag hade varit på mötet.
Nej, så kommer en annan producent in som är lite äldre och säger, ja då, jag har bokat Mickey Rourke. Och man får en
då
sån.
Fy fan, han mår inte bra då. Det här kommer bli drama.
Det blev drama också. För när Mickey Rourke kommer in i huset så börjar han genast attackera Jojo Siwa med homofobi. Ganska grov homofobi.
Hur då?
Han säger bland annat, jaha, du är lesbian, jag kommer att omvända dig. Alltså hot om våldtäkt liksom, i princip. Så, det är ju andemeningen. Stor skandal, stor skandal.
Blev hon arg?
Hon blev jätteledsen.
Ledsen.
De slängde ut Mickey Rourke ur huset. Jojo Siwa sökte tröst hos en av de andra deltagarna. En britt vid namn Chris Hughes. Vem det är har jag ingen aning, men han är en sån, du vet.
Jag kan googla. Chris, är det en kille?
Ja.
Chris, då ska vi se här.
Ja.
Han är någon sångare.
Jaha. Ser man på?
Ja.
Ja.
Nej, det var han inte. Han var tv-programledare. Nej, jag gjorde fel.
Ja. Ja, han är så, a presenter. Det finns väldigt mycket kändisar i TV UK personality. Som är så, presenter. Hon sökte tröst hos honom. De blev goda vänner då, för han stöttade henne i denna hemska homofobi. Nu är de ute ur huset. Tror du inte att de två är ihop nu?
Ja, för här ser jag, are Jojo Siwa and Chris Hughes together? Yes!
Igår.
They are dating. Så hon kunde bli omvänd ändå.
För 17 timmar sedan så postade Chris Hughes på sin Snapchat en selfie på honom och Jojo Siwa när de ligger och sover. Och det är ändå en bild.
Va?
Man inte skojar bort.
Ja. Alltså en selfie när de ligger och sover?
Ja, men han är väl vaken då?
Ja.
Ja, kan du skicka bilden till Hanna?
Ja.
För det är ändå, jag vill veta vad du tycker om det här. Alltså vad du tycker om den här bilden. Och jag ska säga det, Jojo har sagt att hon identifierar sig mer som queer nu efter sin Big Brother-upplevelse än lesbisk.
Vet vad jag tycker är inspirerande?
Va?
Att även gays kan vara öppensinnade.
Även de trångs inte i hävlarna. Teeth are gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia. They've been through some shit, man. I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics. Or maybe he's Australian. I never really listen when he's talking about himself. Activities that involve the trade of rotten teeth of exotic breeds, especially. Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. 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 I found a crouton underneath the futon. Mama said I couldn't eat it, 'cause all my teeth are gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Uno 2, Viagra Boys här i eftermiddag i P3, och idag så börjar Stockholm Fashion Week, och trots att många europeiska modeveckor besöks av världskändisar och hypas i flera veckor, så har Stockholms modevecka startat utan några större reaktioner ändå. Vi ska få en live-rapport från modejournalisten Emily Dahl, a.k.a. Modemassaken, som är på plats. Hallå Emily!
Hallå, hallå!
Hej!
Berätta allt, hey. Du är på plats på Stockholm Fashion Week.
Ja, exakt. Och platserna, de flyttar runt i stan i år för första gången. Så det är liksom allt från att man är ute vid universitetet i Kräftriket till att, som nu, jag befinner mig i Slakthusområdet i södra Stockholm.
Vad ska du se då?
Nu ska jag se Seams, och det ska bli jättespännande. Det är liksom dags att gå in om ungefär 10 minuter.
Ja.
Så jag är väldigt hyped.
Ja, jag var stressad för att du var tvungen iväg in på det där. Men då har vi 10 minuter i alla fall.
Ja.
Men du, vilka modehus och designers kommer liksom, är det som deltar? Vilka kommer ha visningar? under...
Alltså det är inga så här stora, liksom välkända, etablerade så, utan det är flera som är lite mindre up and coming, typ Adnim Atelier, Sim, Studio Konstens, Fet Norling, massa olika sådana lite mindre märken.
Okej. Varför, är inte, varför vet inte jag ens att det är igång? Varför har de inte gjort bättre reklam för Fashion Week?
Ja, det är väl inte
bara
fråga.
Jag som har missat det?
Eller, nej, jag hade ingen aning. Också. Jag skäms faktiskt. Jag hade velat veta.
Men vad beror det på?
Själv. Jag vet faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig. För jag har ju vetat om det här hur länge som helst. Men jag är ju också,
du är också modersjournalist.
Precis. Men jag har ju märkt det här. Alltså det är ju väldigt mycket förvirring som råder kring hela eventet i år. Och jag tror att de liksom hade så himla tajt med tid att få ihop det här, för att de har väntat på massa olika liksom besked om olika saker, så att det blev nog lite oklart fram in i det sista, så att schemat sattes typ förra veckan.
Vilka är arrangörer då? Alltså så här, om man vilka är det som arrangerar Stockholm Fashion Week?
Det är Association of Swedish Fashion Brands som är arrangörer, och de har ju varit det på olika sätt genom åren liksom. Men det är första gången som man gör i den här formen där man ska resa runt i hela Stockholm och se allting. Det är inte liksom bara som det var förr på Berns till exempel.
Just det. Nej, men när det var förr på Berns så kommer jag ihåg att ett år så var det en modejournalist som gjorde någon slags recension i Kulturnyheterna på SVT. Där det var, alltså det här var väl kanske, kan det varit 2017, 2018? När det var ganska mycket fokus på klimatet. Vi hade haft den här varma sommaren 2018.
Just det.
Och hela liksom hans sammanfattning eller recension, om man ska kalla det, var liksom så här: kommer vi ha modeveck? Kommer vi liksom kunna njuta av nytt mode när världen ser ut som den gör? Alltså vi borde liksom konsumera mindre. Är det här på väg att så här, kommer vi ens ha den här modeveckan? Alltså han var liksom tveksam. Jag tänkte om det var något sånt, att man typ håller lite låg profil för att det är ingen som bryr sig om mode längre ändå. Eller, typ, eller man får inte göra det.
Så är det inte. Nej. Däremot så har modeveckan som betyder, alltså som fenomen, fått allt mindre betydelse globalt. Och det är ju av flera skäl, bland annat att nu för tiden så kan man sända liksom modevisningarna live, så att det finns inte samma liksom behov av att man ska komma till platsen. Nej. Du kan ta del av det som journalist eller influencer ändå. Den andra grejen är att nu för tiden så släpps så himla många kollektioner på olika sätt, så att det här förut fanns det ju ett system där det var liksom en modevisning per säsong. Nu kan man visa lite när man vill, och dessutom är det pissdyrt att anordna en visning, vilket innebär att många skiter i att göra det och anordna sina egna events istället, där de bjuder in dem som de vill out of season när de känner för det. Okay. Så det liksom har blivit en helt annan, det har fått en helt annan roll i modebilden med modeveckor överlag.
Det här svenska märket som brukade få så mycket hype på sina visningar för att de var lite galna, vad heter de? Av.
Precis.
De visar inte på Stockholm Fashion Week.
De visade på Köpenhamns modevecka nu senast. Och det är ju det som har varit grejen lite grann. Det har ju varit ett liksom bråk outtalat mellan Köpenhamns modevecka och Stockholms modevecka i många år. Där Stockholms modevecka har behövt finansiärer från spons, medan Köpenhamns modevecka, de har fått in pengar från statligt stöd. Så att då har ju de också kunnat locka dit många svenska stora märken som har velat visa och göra lite mer påkostade grejer än vad som har gått att göra här i Stockholm.
Vad tror du, Emily, att modeveckan, alltså Stockholm Fashion Week, behöver göra för att liksom komma upp och åtminstone liksom konkurrera lite med Köpenhamns Fashion Week då, och få tillbaka de svenska märkena?
Förutom att flytta till Köpenhamn. Ja.
Allt är bättre i Köpenhamn. Men det krävs liksom statlig finansiering. Det har vi i år för första gången någonsin. Ryktet säger att det är 2 miljoner som UD har gått in med. Men sen så krävs det ju också mycket mer pengar än det beloppet för att liksom skapa den här illusionen av exklusivitet och elitism som ska göra eventet åtråvärt. Så man behöver få in stora sponsorer också. De har några stycken i år, men för att det ska bära hela vägen fram även till nästa år tror jag att de behöver fläska på ännu mer. Liksom.
Är det några kändisar på front row?
Än så länge har jag faktiskt inte sett några liksom A-kändisar. Men de brukar ju komma senare på kvällen, så att vi får väl se.
Du menar att Jojo Siwa inte är där?
Nej, hon ligger i armarna på Chris Hughes, vet du. Mm,
men han är väl på B-sidan eller C-sidan.
Ja, det är sant i och för sig. Men vi följer alla med stort intresse och stor glädje, känner jag.
Du hade full koll på det här.
Oh ja.
Ja, ja.
Jag är ju på TikTok.
Ja.
Emily Dahl, a.k.a. Modemassaken, tack för din rapport från Stockholm Fashion Week.
Tack själv och ha det bra, hörni.
Tack, hej.
For me tonight, girl, I want you to know that I loved you. And no matter how tough I would have been, only to you I would reveal my tears. So tell the police I ain't home tonight. Messing around with you is gonna give me life. But when I look into your eyes, man, you're worth that sacrifice. Yeah. Hey. If this is the kind of love that my mom used to warn me about, man, I'm in trouble. I'm in real big trouble. If this is the kind of love that the old folks used to warn me about, man, I'm in trouble. I'm in real big trouble. I need y'all to do me a favor. Someone please call 911.
Pick up the phone, yo.
Tell them I just been shot down. And the bullets in my heart, and it's piercing through my soul.
I'm losing blood, yo.
Feel my body getting cold. Someone please call 911.
Pick up the phone, yo.
The alleged is selling his 5'1", and she shot me through my soul. Feel my body getting cold.
So cold. Sometimes I feel like I'm a prisoner. I think I'm trapped here for a while.
But I'm always right.
Yeah. Every breath I fight to take, yeah. It's as hard as these four walls I wanna break. I told the cops you wasn't here tonight. Messing around with me is gonna get you alive. Oh yeah, yeah.
Your mom used to warn you about. Mary, you're in trouble.
I'm in real big trouble.
You're real big trouble.
Lord knows I'm in trouble.
If this is the kind of love that the old folks used to warn me about,
every day, every night,
I'm in trouble.
I'm in real big trouble.
I'm in real big trouble. You got anything to say, girl?
Someone please call 911. Yeah.
Pick up the phone, yo.
Tell them I just got shot. Got shot down, and it's piercing through my soul.
I'm losing blood, yo.
Feel my body getting cold.
Someone please call 911.
Can you do that for me?
The alleged assailant was 5'1", and she shot me through my soul.
And he shot me through my heart.
Feel my body.
Nine-one-one, Wyclef och Mary J. Blige här i eftermiddag i P3.
Morgonpasset i P3.
I morse frågade vi biståndsminister Benjamin Dosa om Sverige gör tillräckligt för att stoppa den humanitära krisen i Gaza.
Och så kom Luay Mohajeb som var med och avslöjade chatten Rusher, där 14-åringar tog emot beställningsjobb på mord, rån och misshandel.
Sen så bytte vi ton rejält och krossade det manliga gjutjärnsegot.
Vi kom fram till att alla vill ligga med basister.
Och så listade vi saker som vi gör när partnern inte ser på.
Dessutom Jop, Jon och Lut.
Thank you. wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna fuck you rough. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be.
Lola Young här i eftermiddag i P3. Klockan är alldeles strax 17.00. Det betyder att Agnes ska ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod, Agnes.
Tack, Magge. Ryssland och Ukraina möttes idag i Istanbul i Turkiet för fredssamtal. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att länderna planerar en ny fångutväxling. Och han ger inga detaljer kring hur många som kommer släppas från respektive sida. Men enligt hans stabschef har ukrainska delegater överlämnat en lista över barn som Kiev vill att Moskva ska återlämna till Ukraina, rapporterar Reuters. Att sluta snusa kan ha negativa hälsoeffekter. Ja, det säger en ny studie från Linköpings universitet, rapporterar P4 Östergötland.
Det konstiga var att blodtrycket gick upp när man slutade snusa. När man verkligen lyckats sluta snusa så gick trycket upp.
Forskaren Fredrik Nyström säger att man vet sedan tidigare att blodtrycket ökar av att börja snusa och därför borde det också minska när man slutar. Men det blev tvärtom i studien. Av 50 deltagare lyckades 33 sluta snusa och effekten på blodtrycket blev märkbar.
Det var ju nästan 4 mm som blodtrycket gick upp. Det är mycket på en sån här en grupp med så normalt blodtryck från början. Det motsvarar ungefär vad blodtrycket skulle kunna gått ner om man hade gett allihop en blodtrycksmedicin i full dos.
Det finns också en del kritik mot studien, bland annat då deltagarnas blodtryck i början av studien och under tidens gång mättes med olika metoder. Men Fredrik Nyström känner sig säker på sina metoder och hoppas att vården nu börjar följa upp de personer som lyckats med att sluta snusa. Mer än hälften av de 100 mest visade TikTok-klippen med råd om psykisk ohälsa innehåller vilseledande eller felaktiga påståenden. Det visar en granskning av The Guardian. Klippen rekommenderar allt från tveksamma snabblösningar som att äta en apelsin i duschen mot ångest till bristfälliga råd om kosttillskott. Och en talesperson för TikTok säger att användare har rätt att dela sina erfarenheter men uppger samtidigt att plattformen jobbar för att motverka skadlig desinformation. Det var allt från Peter Nyheter klockan 5. Jag heter Agnes Kohn. Producent idag var Jonna Karlström. Nu tillbaka till Hanna och Margret.
Tack så mycket.
P3, här och nu.
Margret, jag vet inte om jag har fått någon blodförgiftning. Alltså jag biter på daglarna.
Ja, det ska du inte göra, Hanna.
Nej.
Du gräver ju i rabatter och liksom, det är hundar och det är koftor och...
Ja. Koftan är ju din, så jag utgår från att den är liksom nytvättad och desinfektiv. Vad heter det?
Ja, det var den innan den stals och lades på golvet.
Men nu har jag varit och grävt i jord och gödsel och fått in i det här lilla såret. Och nu är jag liksom hela baksidan av handen, hela underarmen var det igår. Och nu har det gått upp till överarmen. Är det farligt?
Ja, det låter oerhört oroväckande. Det är ju ganska, alltså att få sepsis är ju inget att leka med. Så att det skulle nog...
Jag hade ju det en gång när jag var liten.
Oj!
Jag hade ett sår i örat som jag aldrig slutade pilla på. Precis, så bara försvann jag, så fick mamma köra in mig. Eller det gjorde hon ju inte, för hon hade väl ingen körkort. Jo, det har hon. Hon har körkort, men hon kör inte.
Okej. Hur kom du dit då?
Jag tror kanske, jag vet inte om grannarna körde mig.
Ja.
Eller om hon ringde efter ambulans. Men jag överlevde i alla fall.
Jag var nära sepsis också en gång. Det var en tånagel som flög av.
Nej.
Och
det ledde... Vadå flög av?
Ja, jag råkade liksom, vad heter det? Jag slog i tån i ett bord. Och jag gör ju såna här, du vet, sånt här hårt lack på tånaglarna.
Har du det?
Ja, alltså gällack eller vad fan det heter.
Åh,
och det ska man absolut inte göra, fick jag höra när jag kom till vårdcentralen. Ja. För det är alltså recipe for disaster.
Ja, det för...
Så flög den av och så blev det lite infekterat och jag började må väldigt dåligt. Och, men antibiotika löser det där, vet du. Ska du inte bara ta lite antibiotika?
Jo.
Hallå?
Jo, säger jag. Ja. Jo, det ska jag. Ska ta lite antibiotika, ja. Ja.
Man ska inte ta antibiotika i onödan.
Nej, men det är inte onödan, men jag har ju ett problem.
Balenciaga Covered Eyes, Agnes, eftermiddag är Petra. Hanna, tror att den här kan bli Song of the Summer?
Den här?
Ja. Dun, dun, dun.
Dun, 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 dun. Vet du vad? Sure.
Okej. Okay. Vad kommer du pumpa i sommar, Hanna?
Ja, men snälla Margret.
Nej, men du.
Nej, men jag vet inte. Jag...
Ljudbok?
Ja, ljudbok, Peter Historia, repriser.
Beatles.
Diamonds and Rust. Ja. Jag har... Vet du vad, jag ska säga en låt som jag lyssnat på väldigt mycket senaste tiden. Mm. Hit 'em up.
Alltså Tupac?
Ja visst, den gamla.
Shuffling Core?
Ja.
Wow, hur kommer det sig?
Jag tycker det är så kul att han är så jävla arg.
Ja, jag älskar det.
Att han, jag tänkte så mycket på för att,
är det den som börjar med That's why I fucked your bitch, wife, you fat your bitch. Motherfucker. Ursäkta, men, det var inte låtcitat. Alltså det var inte alltså,
ja, det var ju direkt låtcitat, ja. Men jag tänker inte direkt citera inledningen på Still Dre, om du tror det.
Nej, det kommer du inte göra. Det tycker jag verkligen, du ska inte direkt citera så mycket tror jag.
Nej, men jag alltså, gör ju inte det. Nej. Men ja, vad skulle jag säga? Jag kommer inte... Nej, men okej, vilken låt tror du då är sommarens låt?
Men jag är orolig.
Den här smurf låten
Rihanna. Mm? Men jag är faktiskt lite orolig. För jag alltså det är ingen låt som känns som sommarens låten och jag mår inte alls bra av det. Jag tycker det känns otryggt. Jag vill veta. Jag vill veta alltså när jag går på stadens